Välkommen till Nomofomo Podcast. Mitt namn är Niklas Hermansson och det är jag som driver det här lilla mediehuset No More Fear of Missing Out. Ett nyhetsbrev, föreläsningar och sen syns jag i andra medier. Vad jag gör är att jag egentligen försöker förstå vad som kommer att hända. Vilka är de stora nästa paradigmskiftena, tekniska förändringsvågor? Hur vi lever våra liv? Det är där jag lägger min tid på 2500 artiklar, rapporter varenda vecka. Går jag igenom för att hitta de här trenderna och fenomenen som formar framtiden. Och den här gången idag, i den här podden, Nomofomo Podcast, så ska du få lyssna på en intervju som jag var med i då. I ett företag som heter Talent. De ser sig själva som Sveriges nya arena för talang och ledare. De är innehåll också för chefer. Drivs av Anna Kult och redaktionschefen Annika Lundbäck. Jag har jobbat med dem båda tidigare på Aftonbladet och nu så blir jag alltså då intervjuad av Anna Kult. Vi pratar om chefskap. Jag har ju nästan glömt bort att jag har varit chef också i mitt förra liv. Jag var det ganska länge på de här mediehusen. Och hade väldigt roligt och träffade väldigt många roliga och smarta människor. Och nu får jag berätta om det då i den här podden som heter Smarta människor. Med det sagt så hoppar vi då in i en annan podd. Över till Smarta människor.
Du lyssnar på podcasten Smarta människor från Talent, Sveriges nya arena för talang och ledare.
Futurist, keynote speaker, en kreativ innovatör som pushar gränser och en passionerad storyteller som brutit ny mark inom svensk media. Den här offensiva LinkedIn-bion tillhör Niklas Hermansson som har gjort det till sin mission att optimera människors liv.
Alltså jag trodde ju att det var du som har skrivit. Jag tänkte säga så här, gud vilken bra påa. Jag minns inte senast. Och så har jag skrivit den.
Eller hur?
Gud vad hemskt.
Ja, men det är du. Du tycker den stämmer eller?
Ja, jag skrev ju den där då. Och det här med att optimera andras liv. Jag tycker det här med att optimera börjar klia lite grann. När det kommer till det. Att varför ska vi optimera allting så himla mycket hela tiden. Så det är väl den sista där då, att optimera livet. Samtidigt som vi får ju bara göra det här en gång, vad vi vet. Så att varför skulle man då inte optimera livet? Så jag är tudelad.
Du, det där blev en ganska bra segue över till min första uppvärmningsfråga. För att om du fick chansen att fylla 20 år en gång till i livet, vilket år skulle du vilja välja att den här födelsedagen skulle inträffa?
Alltså tänk dig själv att fylla 20 igen. Det måste vara det vidrigaste som finns ju. Alltså de där åren 20-30, 20-27, vad det nu är för någonting. När man inte har riktigt hittat sig själv. När man inte riktigt har hittat empatin. Vidrigt, men okej.
Okay, man har hela livet framför sig.
Ja, men det har man ju också när man har typ 30-40 känns det som idag. Och det kommer ju bli allt mer så framåt att man har det. Men okej, 20 år. Jag får göra det här igen. Då åker vi ju såklart till 2049.
Uh-huh.
Det är ju typ 30 år framåt i tiden.
Uh-huh.
Därför att jag tänker att det är ungefär så långt som vi kan se. Som vi kan förstå. Ännu längre fram blir konstigt. Bakåt har jag inte ens en tanke på. Men framåt 2049... Det, och jag tror att det kommer att vara väldigt spännande att leva då. Jag tror det kommer att vara bra att leva då.
49. Varför då?
Det är för att jag är övertygad om att vi har liksom... Alltså just nu är vi ju... Vi lever ju en jättekonstig tid. Därför att vi är ju de första som får leva med smarta telefoner. Och har levt innan och efter. Och AI-revolutionen, internet. Alla de här grejerna, du och jag, har ju, vi har ju så här, vi har fått vara med om både och. 2049... Då har vi liksom tagits förbi de här barnsjukdomarna, de här första, vi gör ju allting nu för första gången, vilket gör att vi gör ju allting fel hela tiden. Men då 2049, då kommer vi ha kommit mycket längre och då lever vi i en värld där vi får vara mer fria, kreativa, vi får lägga mycket mer tid. Jag tror människor är mycket mer empatiska därför att vi blir tvungna att vara empatiska, för robotarna är väldigt empatiska, tror vi. Vi kommer att tro att robotarna är empatiska och därför kommer vi bli mer empatiska, vi måste bli det. Härligt år, 2049.
Ja. Du, om du får en timme i en rum, med en person, vem som helst, död eller levande, men det får inte vara någon släkting eller någon kompis eller något, utan yrkesrelaterat. Vem vill du träffa och vad pratar ni om?
Den här frågan, jättemånga svarar Hitler på den här. Jag vet att det här, jag tycker att den här frågan är kul. Jag har själv ställt den till många människor och jag kan vara lite grund. Jag utgår väldigt mycket från kulturens värld, vilket gör att det blir ingen Gandhi, det blir ingen Hitler. Det blir liksom inte det, utan det blir ju han jag ville bli men inte blev. Han som försvann redan vid 27 års ålder. Det var ju många som gjorde det, men Kurt Cobain, han gick ju med en bang, onekligen. Han var ju unik ju. Han hade ju både empatin och kreativiteten. Alltså han startade en helt ny genre. Han hade en röst som... Han sjöng så att läkarna sa åt honom att du får inte sjunga så här något mer. För att ja, det kommer inte att gå och så vidare. Adele gör ju också det. Men han gjorde det och det var liksom blod i hela alltihopa. Men han skapade då en ny genre och han blev legendar på 27 år. Tänk dig själv vad du gjorde när du var 27 år gammal. Så att, och han gjorde det tack vare att han faktiskt slogs för kvinnorna. Han slogs för gay community. Han slogs för alla de här som man inte tror kanske att Kurt Cobain och den musiken slogs för. Men han gjorde det.
Coolt. Ja, men det tycker jag faktiskt var riktigt, riktigt bra. Sista uppvärmningsfrågan, inspirationscitat, det är ju väldigt populärt, speciellt på LinkedIn, att dela med sig av sådana här upplyftande grejer. Vad har du för någonting som du får riktigt krypa i kroppen på det, som du verkligen inte skulle nåla upp på väggen där hemma?
Alltså de här citaten är ju, jag måste säga, alltså jag blir ju sällan irriterad, alltså för att det blir att ifall jag ser någonting och så tycker jag inte om det, då går jag vidare liksom så där. Det är liksom fastnar inte riktigt. Så jag var så här, ett inspirationscitat, då blir det så här, våga drömma stort. Våga drömma stort. Då är det så här, jag tycker att då har man gått lite långt, därför att jag, alltså våga drömma, alltså det är så få som drömmer ens, alltså förutom när de sover, men att det är så få som vågar drömma alls, så ta det lite lugnt, våga drömma och kanske våga drömma specifikt, alltså för jag tror att det här med stort men specifikt, det är ju där vi ska börja i lilla, alltså hitta det här specifika, för att nu när världen, vi är mitt uppe i, när vi spelar in det här så är vi ju inne i en AI-revolution och allting automatiseras och det är massor med stora språkmodeller som skapar nya saker och allting är generellt. Så det här specifika, det är det vi ska drömma om att skapa. Så att, ja, våga drömma stort kan vi väl sluta med.
Kan vi sluta säga det. Mm. Den här podden, den fokuserar ju på talang och ledarskap i en ny tid. Men vi måste liksom börja gå lite grann tillbaka och prata om dig, för du har ju faktiskt varit chef i väldigt, väldigt många år. Något som jag tycker är riktigt kul, det är att läsa de här LinkedIn-biosarna. Bara så att du vet vad som står i din, det är att du är en prisbelönt affärsstrateg och ledare som har drivit upp startups och transformerat etablerade mediebolag till högpresterande företag i världsklass. Mm. Det låter ju väldigt flashigt och fint det här. Har du skrivit det själv eller
Absolut.
Fick inte ChatGPT?
Nej, ChatGPT får inte skriva någonting åt mig. Jag skriver mycket bättre än ChatGPT. ChatGPT är mycket bättre än mig på andra saker. Men just skrivandet, det är ju hemskt på LinkedIn nu när man ser hur, hur texter plötsligt är ChatGPT-skrivna. Jag var spökskrivare ett tag för 3 år sedan. Jag inte visste vad jag skulle göra och tjäna pengar på. Så då satt jag och skrev snabba grejer åt folk. De var så här, du får en röding ifall du skriver om den här texten. Så gjorde jag på 5-10 minuter. De personerna använder nu ChatGPT istället. Det är tuff tid nu för spökskrivarna.
Ja, verkligen. Men du, 16 år sedan, om jag har räknat rätt, då slutade du vara reporter och redaktör och så blev du chef för första gången på Aftonbladet TV, chef över alla videoredaktörer på den tiden. Jag vet att du sa det, att det var, du fick hålla på med bild för att det var typ ingen annan som ville göra det. Men hur bra gjorde du ifrån dig som förstagångschef?
Alltså det här är, som du sa, var 16 år sedan, ja, precis. Här var jag då så gammal som Kurt Cobain var när han dog. Tänkte vad han hade gjort, men när jag tänker tillbaks på lilla Niklas, 27, så är ju han en pojke liksom. Och vad han brinner. Han vill att Aftonbladet ska leta upp skogsturken. Skogsturken var ju, Det var ju ett YouTube-klipp som blev viralt, ett utav de första i Sverige, och någon som kastade liksom en frisbee, någon blev arg och så vidare och så vidare. Vem var den här som kastade frisbee? Vem var det som fucking kastade? Så vi la ner mycket tid på att hitta den här, vi hittade någon kille i Houston till slut och så vidare. Skickade med sig Hallberg till Finland, det var en skolskjutning där, och han gick in och tog liksom och gjorde hela den här grejen, alltså komikern då med så här Hallberg, han var 23. Någonting väldigt ung. Och gick i fotspåren på mördaren. Det var konstiga saker, annorlunda saker som gjordes. Och det var väl kanske framförallt det där jag brann för. Det här med att vara chef, ledare. När jag minns det så är väl kanske det absolut största jag gjorde var att vi skulle på morgonen ha plus delta på morgondagen. Så vi satt och gick ner. Och du vet, du hörde ju vilken nivå det här är på. Så att jag minns den här tiden med glädje och kärlek. Men hur bra gjorde jag från mig? Alltså jag tror att det handlade om innehållet framförallt. Och jag hoppas att vi gjorde bra saker.
Ja, men om du skulle sätta betyg då? Du vet, Aftonbladet, då körde ju plus. Hur många plus? Mm.
Hur många plus är det på min första där? Jag tror jag hade en ganska så här stark start. Och sen blev det sämre. 4 ska jag säga.
Okej, men sen fortsatte ju du körde ju väldigt mycket olika chefsroller men framförallt över journalister och kreatörer. Och det här skedde ju under en tid när det var liksom den riktigt stora strukturomvandlingen för media. Vi pratade alltså i början av 2000-talet. Det var ju väldigt mycket som hände väldigt snabbt på kort tid. Och det finns ju paralleller till där vi befinner oss idag. Men om vi pratar om den tiden då, hur tyckte du det var att vara chef under de här förutsättningarna?
Ja, det var här, alltså, om man tittar på när det här, för mig är den här tiden så här 2007 till 2015, 16, 17, alltså så pass långt, och jag skulle till och med kunna sträcka till 2020. Alltså, för jag har känt att jag var, så länge jag varit chef, och det är de åren 2007 till 2020, då vi liksom inne i en jättestor orkan, eller ska vi kalla förändringsvågor, tekniska förändringsvågor som sköljer över oss. De här tekniska förändringsvågorna gör till exempel internet. Vi får internet, vi får smarttelefon, vi börjar använda AI och så vidare. Det är liksom tekniska vågor. De leder till förändringsvågor bland oss människor. Och i och med att vi har gått igenom de här stora tekniska förändringarna så har vi människor också förändrats mycket. Så att, ja, det var ju en stor förändring att leda. Alltså leda under stor förändring är ju spännande, alltså onekligen. Det jag minns det är att man fick det man ville. Ifall man hade en vision, ifall man var tillräckligt trovärdig och sa att så här kommer det att bli. Det här är vad man behöver göra, det här behöver vi. Försökte man, alltså till och med säga att man är lite grann en liten profet på så sätt. Genom att spana, genom att dela med sig av trender och så. Gjorde man det, då kunde man få vad man ville. Då kunde man få ett bra team, man fick resurser, man fick de bästa personerna. Så jag minns min tid som chef som jätteenkel. Därför att jag fick så bra människor som var bra på att vara chef. För jag behövde inte vara det. Därför att de var bra chefer. Så att ett jättebra, vi ska inte kalla dem för mellanchefer, för att det var de som var chefer. Och sen så hade vi, försökte jag att staka en väg framåt. Egentligen.
Men du hade liksom lite tur. För du fick med dig de här som ville förändra, som tyckte att det här nya var spännande. För människan i naturen gillar vi ju inte förändringar. Nej. Så det var ju väldigt många människor som helt plötsligt så ska du göra allting på ett annat sätt, eller det du har gjort, det är inte relevant längre. Det blir ju väldigt mycket så här personliga kriser i organisationen. Mm. Men du menar att du slapp ifrån det? Du hade tur alltså?
Ja, men när jag blev journalist så alltså jag valde mellan att bli Kurt Cobain eller journalist, och sen så var det ju, ja men Gunnar på gitarrlektionerna var ju supertråkig, så att det blev ju journalist. Och då blev man ju rockstjärna också på sitt sätt på den tiden. Därför att internet fanns knappt, sociala medier fanns inte, så att vi hade ju monopol på berättandet till stor del, förutom att Hollywood fanns såklart. Mm. Men då, det betyder ju också att helt plötsligt så gick ju affärsmodellen sönder, för att internet kom och då var vi tvungna att skapa nya saker. Och då var jag en sån person som fick skapa nya saker. Och då blir det ju att de personerna också drar sig till de här grejerna. Alltså plötsligt ska vi göra rörlig bild, vi har tidigare skrivit. Då kommer det sådana människor som också säger det är nya, det är spännande och kul. Men det är också en lärdom att visst, många är det. men de flesta är inte det. Och jag ser ledarskap som att det är, och det här var en för detta chef till mig som berättade för mig, Anna-Karin Lit. Och att vi liksom, ledarskap handlar om att köra tåg och att tåget har flera vagnar. Och i den första vagnen så har du dina fans, de som stöttar dig. Och sen så har du vagnar i mitten och de olika många beroende på hur stort tåg du har. Och de kommer att stötta dig ifall den första vagnen är full. Medan ifall den sista vagnen är full, då kommer de att stötta inte dig då. Den där har jag levt med hela tiden, och att försöka få med så många som möjligt i första vagnen åtminstone. Men att komma ihåg då, och det här var ju smärtsamt att uppleva, att alla inte brinner lika mycket som du. Och det där tog jättelång tid för mig att förstå, för att jag var så ung och dum och uppe i mig själv kanske, inte vet jag. Men att, och det är ju allt ifrån att, jag menar, ifall du inte får bestämma, så varför ska du då liksom brinna lika mycket? Ifall du inte tjänar mycket pengar, varför ska du då bry dig lika mycket? Så att det med incitamentmodell, det kom ju långt senare för mig, att jag fattat, okej, okay, det handlar om. Och det här har jag missat i 10 år liksom. Förlåt.
Men du, hur gjorde du då rent konkret för att få människor in i den här första vagnen och bli dina fans?
Men jag tror att här kommer ju den här, det jag tror att... Som jag tror att man behöver. Jag tror ju på kreativiteten, jag tror på empatin. Jag tror att det har varit de två som jag har haft, de kort, och jag har försökt spela dem så mycket som möjligt. Alltså diplomatisk, ödmjuk, försöka förstå vad andra vill ha och höra och så vidare. Och kreativiteten handlar väl om att egentligen skapa saker som ingen har skapat förut och som faktiskt betyder någonting. Men så att det har egentligen försökt att vara det och inte vara någon annan. Någon som jag inte är. Det där som jag inte kan, helt enkelt. Det är väl det.
Du, gjorde du någonting under de här åren som du liksom helst inte skulle vilja berätta? Som du skäms lite för idag? Alltså, shit, alltså, varför gjorde jag det här när jag är i min chefsroll? Jag skulle gärna vilja göra om det här om jag fick chansen.
Alltså, rent generellt så borde jag ha stoppat saker, jag borde lagt ner saker mycket snabbare. Att våga vara den som säger att det här inte är bra, tillräckligt bra. Så. Jag har jobbat liksom i flera år som så här exekutiv producent, och det går egentligen ut på att du ska tycka till. Först så är du med om att vi ska starta, vi ska göra någonting, och så är det någon annan som gör någonting, och sen ska du titta på det här och sen ska du tycka till om det där. Och jag har inte riktigt det där i mig. Konflikträdd, ifall någon skulle beskriva mig som chef, så skulle jag säga att han är konflikträdd. Och det var också typ det enda råd som jag minns från som Jan Helin gav mig, en av mina chefer. Inte för att han gav mig dåliga eller få eller så, men det är det jag minns starkast. Och det var ju att du, Niklas, att när du har dåligt besked på gång här liksom, den andra personen på andra sidan, han eller hon vet oftast redan det, och det är en befrielse när du säger det. Så den försöker jag att ta med mig. Men just den där saken, den andra saken tror jag att jag har varit ganska feg i så här, därför att jag har delegerat mycket. Alltså jag har försökt att tidigt hitta en bra ledningsgrupp, någon som är bra på de här olika sakerna som krävs för att få det här framåt så långt och snabbt som vi vill. Och då är det de som får vara cheferna. Men jag vet inte, det vet du. Mitt uppdrag, det är ju att berätta vart vi ska vara 2049, eller kanske inte så långt. Men då blir det lätt delegering. Då blir det lätt att man inte behöver lära sig riktigt saker och ting. Där har jag varit svag, tror jag.
Ja, eller stark. För det är också den typen av ledarskap som man pratar väldigt mycket nu om framåt. Att chefen ska inte behöva vara den här som står upp och pekar med hela handen. Utan kan du sitta och dricka kaffe för att du har liksom delegerat tillräckligt bra och har ett bra team. De är mycket bättre än vad du är. De kan köra.
Jag vet, men då kommer vi in i den här att Tony, superbra AD, och jag ska sitta i individuellt möte och han ska visa mig grejer. Han vill ha feedback, han vill ha uppskattning, och det är ju där det då, ifall du kan ta in en specialistchef på det, så betyder det så himla mycket. Så att det svagaste momenten i mina de där åren som chef har ju varit när jag inte har haft det, utan jag har varit tvungen att vara så operativ för att den personen ska kunna utvecklas.
Nu är ju du chef över dig själv idag. Och du åker runt och föreläser för en massa andra chefer. Med ditt, liksom, den erfarenheten du har bakåt och det du ser. Vad skulle du säga är den största skillnaden att vara chef idag jämfört med din tid?
Jag tror så här, att den stora skillnaden är för det första såklart den tekniska revolutionen. Det är så mycket som handlar om teknik nu. Allt ifrån vilka program ska vi använda. Vi måste lära oss nya typer av program. Jag som chef måste också förstå att teknik kan göra saker bättre, lättare och snabbare. Och därmed optimera igen. Liksom, så så att det tror jag det är en jättestor skillnad från när jag var chef från början. Sen så tror jag också att en stor skillnad nu mot förr är ju egentligen att men det som hände under pandemin, alltså flexibelt, alltså att vi vill kunna jobba på olika sätt och att det inte bara ska vara så som ja, chefen kräver så att säga. Och det kräver ju då att man har liksom en helt ny strategi från allt, så här, hur får man ihop teamet, hur kommunicerar vi ihop och så. Så att, att tänka på den saken har jag aldrig behövt göra, stackars er som behöver göra det nu. Och sen så är det ju, alltså jag är ju liksom du är uppvuxen i mediebranschen i Sverige, har inte direkt varit så här 5+ på mångfald i den. Det är någonting som jag aldrig behövt tänka på tidigare, att när vi ska rekrytera. Jag har ju rekryterat så här, jag vill ha snälla människor som är empatiska och jag vill ha kreativa människor. Det är ganska, alltså ja, det bör man bredda nu för att få liksom ännu bättre idéer. Ja, men sen så kommer ju då också de här nya generationerna som, jag har ju rekryterat människor i min egen ålder. Nu är jag 42 och nu de som kommer in på arbetsmarknaden och de som är heta och så vidare, de är yngre än så ofta. Och de kommer in med helt nya värderingar än vad jag har haft. Så tidigare har jag värvat kompisar och nu ska jag behöva värva någonting annat. Och gud vad svårt det är då.
Men vad skulle du säga om du fick ge liksom så här 3 konkreta råd till dagens chefer? Vad skulle du skicka med då?
Men det ena tror jag att man för sig själv måste fixa ett framtidsscenario. Alltså hur tror jag att världen kommer att se ut om 10 år? Eller vilken siffra nu väljer? Och det där måste ju liksom hela tiden... Det där är ju inte statiskt, det är inte fast, det förändras ju. Så du kan ju inte fastna bara att du gör det här en gång. Utan du hittar ju ditt sätt att ha en vision om framtiden. Och ett sätt att göra det på, det är att titta på, okej, vad har vi för förändringsvågor just nu som egentligen sköljer över oss. Så för mig finns det 2 som är mycket större än alla andra. Och det ena är ju det som vi pratade om för 3 år sedan. Och det är ju ett metaversum, alltså att vi lever i en värld... Vi har hittills levt i en fysisk värld där vi kan ta och känna på saker och ting och så. Och sen byggs det nu digitala lager upp på allting. Vilket gör att vi liksom hoppar mellan en digital och en fysisk värld. Och det gör vi också på jobbet. Och tydligast är ju såklart videomöten då. Sådär. Men det där kommer bara fortsätta. När vi spelar in det här. Det är samma, just nu så släpps Apples nya ansiktsdator, liksom Vision Pro, på ansiktet. Som inte nu tros förändra hur vi kommer jobba i framtiden. Inte 2, 3, 4, men kanske om 5 år. När tekniken blir billigare, lättare och vad den gör att vi kan vara var som helst utan skärmar fast med någon fåne grej på huvudet. Och så det är väl det som säger emot alltihop där då. Vad jag menar är att den vågen, hur påverkar den det du gör för någonting? Superviktigt att fatta det. Den andra är AI-revolutionen som är så stor och bred för att det är allt ifrån att det är en robot som spottar ur sig en låt som låter som någonting annat vi inte har hört förut eller som vi absolut har hört förut. Till att den så här, återigen, optimerar hur vi jobbar, processer. Det är så stort så att det är liksom, ja, vi får en egen podd om det. Men att man ändå har koll på de här 2 vågorna och så kommer på då att just det här förändrar ju människor också. Så vad kommer hända med det? Så det är väl mitt så här, absolut första och främsta tips att faktiskt tänka på det. Och det man då, ifall man gör den här analysen och har en framtidsscenario så kommer man komma på det att förmodligen hoppas att den här AI-revolutionen kommer leda till att det som kommer att krävas och värderas mest i framtiden det är kreativitet. Så att vi kommer liksom genomgå en kreativ revolution också. Och det, liksom börjar man tänka på det att okej, okay, så mitt uppdrag det är att skapa en miljö som är så kreativ som möjligt. Det är det som allting handlar om. Det är för att det här andra, det tar tekniken hand om. Det automatiseras. Just nu är det så mycket upp till att säga, vem hittar de här grejerna först och vem är bäst att applicera dem snabbast och så vidare. Men det där kommer finnas, och då vad vi har kvar att göra, det är att vara kreativa. Och då är det ditt uppdrag att se till så att man får vara det också.
Det är ju för sig lite trevligt.
Eller hur?
Ja, ja.
Det är väl jättemysigt.
Ja. Tredje grejen då?
Tredje grejen. Alltså, du kan lägga ner hela ditt liv på de där två grejerna.
Okay.
Såklart. Jag vill någonstans här referera till någonting, och det här är ju förbjudet i poddvärlden, men vi sågs innan den här podden och vi pratade lite grann, och du och din kollega Annika pratade ju om det här att man liksom värvar sig själv hela tiden.
Ja.
Jag känner igen mig väldigt väl i det där. Jag skulle sluta i en roll och hade fått en ny roll, skulle nu värva min ersättare. Jag lade ner ett år på det. Ett år, jag hittade liksom inte rätt. Så här, till slut så hittade jag det ultimata personen. Och nu blev det ju fantastiskt, för att hon var ju, hade ju massor av saker som inte jag hade. Visade sig vara väldigt duktig, alltså från produktionsledare till att okej. Okay. Så då fick jag för första gången någonstans förstå också så här, jaha, det är så här att vara chef. Alltså så, här, så att ja, produktionsledare, värva dem. Men poängen här jag försöker säga är ju att ja, värva faktiskt då inte kanske den som är som dig. Därför att vi ska ju inte cementeras, vi måste ju hela tiden utvecklas. Nu hade jag tur, men jag tror att det här är det viktigaste. Vi får liksom inte bara vara den vi alltid har varit. Och det är jättelätt att bli den. De flesta är ju den.
Ja. Jag hörde en sån klok sägning. Det var en väldigt klok person som sa att hon i år skulle titta sig mindre i spegeln.
Mm.
Det tycker jag är en ganska fin sägning för det. För det är ju det handlar om. Det,
men verkligen. Och ska man göra det, då ska man nog göra det experimentet som jag gjorde en gång i tiden. Att ha samma kläder på sig i 3 år. Alltså samma outfit, t-shirt och sådär. För att då slutar du kolla dig själv i spegeln.
Det är definitivt 3 ganska...
Köper du dem?
Ja, men det gör jag. Däremot så tror jag ju att mycket idag verkar ändå fortfarande hamna om hybridarbete. Hur många dagar i veckan ska man vara på kontoret eller inte? Så det är klart att det är ju en väldigt så här, nitty-gritty fråga som man kanske behöver öva på att höja sig ifrån. För att det kommer liksom inte riktigt ta bolaget framåt om man fastnar där.
Nej, men verkligen inte. Utan man får nog tänka längre fram. Det där var ju för 2-3 år sedan. Alltså vi måste ju liksom kolla längre fram än sådär. Det var kul i det där hybrid... 4 dagars vecka såg jag skulle nu testas i... Vad var det? Costa Rica. Något spännande land var det.
Uh-huh.
I Centralamerika eller liknande.
Just det, du nämnde här tidigare att du har föreläst för den här unga generationen som nu ska komma in på arbetsmarknaden eller redan är det. Och det är ju faktiskt så att man spår att inom en snar framtid så kommer en tredjedel av världens arbetskraft utgöras av generation Z. Jag har ju liksom ett eget experiment då, eftersom jag har 3 barn som faller inom den kategorin. Jag tycker att de är rätt normala, vanliga människor. De funkar som människor gör. De behandlar man dem schysst, kommunicerar man tydligt vad man vill och respekterar dem, så brukar det gå ganska bra. Men du har ju sagt att den här generationen aldrig kommer att bli som alla oss andra. Vad menar du med det?
Ja, men väldigt enkelt egentligen. Alltså, alla generationer blir ju annorlunda än den innan. Och det roliga är ju att vi alltid blir bättre. Så att det här kommer ju bli en bättre generation än oss innan. Ifall du tänker tillbaka så kommer du tycka att du var bättre än den innan också. Liksom, sådär.
Ja,
så att, jag är ganska säker på det. Och vi lär ju oss av den innan vad vi inte ska göra, de misstagen. Sen så finns det ju... När jag skulle börja rekrytera folk till Bonnier minns jag att väldigt många plötsligt började ställa frågor om vad var vår vision. Liksom, så här, hur bidrar vi i sociala frågor, hållbarhet och så vidare. De frågorna hade jag inte fått tidigare. Och det var mitt sista chefsjobb. Så att, ganska snabbt var jag tvungen då att sätta en stark vision och så vidare. För att få de här bästa att faktiskt börja jobba där. Så det är ju en konkret skillnad i faktiskt värderingsmässigt. Hur värderingsstyrda de är. Sen så är de ju också annorlunda liksom de har ju vuxit upp med att de är mycket mer flexibla, de ska utvecklas, personlig utveckling, vi går inte i rad, vi går inte dit för att vi ska tjäna pengar, det är inte det handlar om. De växer upp i en tid där det finns mer pengar än vad det fanns när vi växte upp och så vidare, för då skulle, eller våra föräldrar, de behövde dra in degen så att säga, och det där har vi såklart, vi alla måste dra in degen, men det är mindre fokus på det. Så att, på ett positivt sätt. Så att, på det sättet så kommer de aldrig bli som oss. Hoppas jag.
Ja. Nej, för vi fick en fråga i ett sammanhang med en som ville lära sig hur ska jag bli en bättre chef för den här generationen. Vad skulle du säga då är dina tips för att du ska få med de här och hamna i första vagnen? Jag vet, du har bland annat skrivit en ganska rolig krönika där du listade massa fancy grejer man behövde ha.
Ja, ja men exakt. Jag skrev den där krönikan och den där krönikan skrev jag... Jag hade glömt bort att jag skrev den där. Så att jag var tvungen att fråga ChatGPT. ChatGPT fick absolut inte skriva den åt mig, naturligtvis. Jag skriver bättre än ChatGPT. Alltså jag kommer alltid skriva mer specifikt och personligt. Men ChatGPT är ju otroligt bollplank, alltså, som en idégenererare. Så att hjälpte mig och först 10 idéer, sen 20, 30, 40. Så hade jag 200 idéer och, på hur man skulle locka Gen Z till arbetsplatsen och få dem att stanna där. Då.
Man kanske inte måste ha en robot?
På kontoret, tänker du? Nej, jag tror inte man måste ha en robot, men en robothund tycker jag absolut man kan investera i.
Okay.
Jag såg en sån igår. Väldigt mysigt. 200 000 kostade det. Nej, men, och ChatGPT tyckte att man skulle ha då inte en robot, men minigrisar och lamadjur, för att de unga är ju så stressade. Och det är såklart liksom ekonomin och det är sociala medier och så vidare. Så att, då blir de lite lugnare. Massor med sådana här olika idéer. Men vad jag hade gjort för att få dem att komma och stanna. Jag hade för det första sett till att bygga det här företaget som ett mediehus och varit tydlig med dem att absolut, vi säljer de här sakerna, men det här är ett mediehus. Det är det vi gör, det är så vi får uppmärksamhet, det är så vi övertygar våra kunder, det är så vi får dem att bygga relationer och sen säljer vi någonting där bakom. Så det är det första.
Och det är liksom storytellingen.
Det är storytellingen. Så den första rekryteringen blir en storybuilder, alltså någon som bygger vår historia hela tiden. Så det är väl någonting. Sen så tror jag också att jag hade lockat med att anlita en spelutvecklare bland det första jag också. För att allting på det här kontoret handlar om gamification. För att vi kommer behöva kompetensutveckla så mycket i framtiden. Och då måste det vara roligt. Och jag tror mig, de här utbildningar som finns att köpa som ofta 20 år gamla som man får när man jobbar på Legacy Brands, de är inte roliga. Så vi behöver få hjälp av spelutvecklare som hjälper oss att designa gamification av allt vi håller på med. Så där har vi två liksom viktiga. Sen när jag hade också så här flashat med att, åh hörni, vi dricker inte en sprit på våra konferenser och då kommer de komma. Utan vi kommer istället hålla på med så här yoga, meditation, digital detox. Och inte vet jag vad som finns på det här stället.
Ja, men det är lite mer så där inre världen.
Det är den inre världen som jag håller på med här. För att vi har så roligt på dagen ändå. Vi pratar och kommunicerar så mycket där ändå. Därför att det automatiserade administrationen, allt det där är borta. Vi behöver inte blåsa bort topplocket därför att vi får ut kreativiteten på dagarna.
Det låter ju ändå som att det blir ganska roliga arbetsplatser för den här generationen.
Ja, men
framöver, eller
ja, jag hoppas ifall cheferna där ute som inte är uppvuxna med det här som jag pratar med, ja, men fasas ut helt enkelt.
Men tror du att liksom, dagens chefer kommer kunna skapa det här eller kommer vi behöva vänta in att den här generationen driver, för det är de som kommer att driva igenom de här?
Oh, intressant, precis. Ska jag... För just det, därför att de har det i blodet och jag har det inte i blodet.
Nej.
Det blir lite grann som att jag, hej, vad gillar ni min grej?
Ja,
just det.
Ja.
Bra fråga. Det är... Då får man ta in en målvakt kanske. Alltså någon yngre som får stage det här och liksom visa upp och paketera och visa det. Att, så här, men,
eller med bra coaching så att du har de här och så lyfter du fram dem och så ger du det de behöver och så får de driva det här åt dig, kanske.
Ja, för så här, det vet du och jag som har jobbat med media så länge att folk vet inte vad de vill ha.
Nej.
Så att bara lämna över, hur vill ni göra, det går inte liksom alls, det funkar inte. Utan vi måste hjälpa till att rama in och paketera hur vi ska jobba och vad vi ska sälja och så vidare. Men jag är ganska säker på att det är det där de vill.
Men det är en ganska bra mix då, med en yngre Gen Z, ja, och en liten seniorare, 50-plussare kanske.
50-plussare som, ja, går runt där, ja, med en liten käpp och är som David Brent i The Office och lutar sig in och frågar vad folk gör, fast han inte har någon aning vad de gör.
Du, vi ska börja runda av det här, men du har ju kört ditt solorace här nu ett tag och gör massa föreläsningar om hur man ska designa sitt liv för att möta framtiden. Det låter ju lite småjobbigt, måste jag ändå erkänna.
Designa livet.
Ja. Varför ska jag göra det?
Nej, men alltså, det var ju egentligen började med att jag var väldigt, jag vill bli mer kreativ, jag vill bli mer snabb, jag vill bli mer stark, mer smart, alltså de här grejerna. Så jag tittade på världens snabbaste, starkaste, bla bla bla, alla de här världens någonting bästa i sin grej. Och så tittade jag på, okej, det måste finnas någon lösning på det här. De måste ju ha någonting sådär. Så då tog jag massor med olika metoder och så testade jag dem. Och det var allt så här, Steve Jobs, han var ju fruktarian. Han åt ju bara frukt. Så då åt jag det 21 dagar. För jag tänkte att då kanske jag blir lite smart eller innovativ som Steve Jobs. Ja, men okej. Eller jag har på mig, som jag sa tidigare, de här kläderna i 3 år. Därför att jag menar, alla de här tech-vdarna har ju på sig bara svart t-shirt och svarta byxor. Och man behöver inte fatta lika många beslut och så vidare då. Så jag gjorde massor med sådana här olika experiment. Och sen så märkte jag att, ja, optimerar jag mig själv eller liksom min närvaro eller min familj och så vidare, det är nog mest mig jag håller på att optimera här borta. Och så såg jag ju samtidigt vad de här tekniska vågorna som jag pratar om, vad de gör med våran värld. Alltså att vi liksom får desinformation, vi låser in oss själva i filterbubblor och vi mår sämre därför att vi är ensamma, vi är psykisk ohälsa. Det är, alla de här tekniska verktygen gör att vi i bästa fall blir cyborgs, men i sämsta fall blir ännu sämre på våra kognitiva förmågor. Så det är inte det jag ska prata om. Alltså det här med isbada och så, det är inte det jag pratar om när jag pratar om designa livet, utan det jag pratar om hur vi blir bättre på 4 saker, de framtida mänskliga superkrafterna.
Alltså, vilka är det då?
Kommunikationen. Det är det du och jag gör här. Ni startar någonting nytt, ni börjar direkt med en podd, helt rätt. Kommunikationen. Sen är det kritiska tänkandet. När det liksom snurrar så fort och vi blir lurade av AI-genererade bilder. Och, ja, det kritiska tänkandet, förmågan att våga säga stopp och säga att vi kanske inte ska ha teknik till det här. Utan här kanske en människa ska göra någonting. Ja, sådär. Sen så har du också då samarbetsförmågan. I och med att när saker automatiseras så blir det ju människorna som blir kvar och då kommer det vara vårt uppdrag. Och så har vi då kreativiteten. Så jag delar med mig av olika metoder kring de här 4 superkrafterna. Och i och med att jag ser ju där ute att folk är ganska fega. De vågar inte riktigt ta i liksom. De vågar inte göra saker. Så de tycker att de här metoderna är roliga.
Men vad för det där är ju jätte... Vi pratade om det tidigare också, det här att vara modig. Varför är det så svårt att vara modig i de här sammanhangen? Jag menar, hur svårt kan det vara liksom? Gör!
Ja, men jag skulle snarare säga att folk är inte tillräckligt kreativa. För att de kommer inte ens på idéerna. Mm. Och presenterar man idéerna då för den här chefen, så då är inte dens idé. Så då kommer den inte att köpa den. De måste komma på idén själv och de är inte tillräckligt kreativa ofta.
Men du, hur tror du, för vi pratar ju om de här Generation Z och allt den här minigrisen och sånt. Men förutom det då, vad tror du... Hur tror du att framtidens arbetsplats ser ut? Förhoppningsvis modigare människor, det är mer kreativt.
För det första så tror jag att det kommer vara väldigt flexibelt. Jag efter 20 år nästan sa upp mig från liksom från ännu en koncern så att säga. Och starta eget. Och det kommer ju allt fler att göra. Vi kommer att bli, ja, kanske inte liksom helt tidsentreprenörer, men halvtidsentreprenörer. Vi kommer ha liksom en gig-ekonomi där vi har 8-10 jobb samtidigt. Vi kommer jobba flexibelt på det sättet att vi såklart inte då sitter på de här arbetsplatserna på samma sätt som tidigare. Och det har ju pandemin påbörjat och nu försöker alla dra tillbaks folk, men det kommer inte bli så. Det kommer att fortsätta att vi faktiskt jobbar mer flexibelt av olika anledningar. Även ifall det är magiskt när människor ses och kan skaka hand. Och det kommer ju otroliga idéer då. Absolut.
Ja, men det sägs ju oftast att det är den här vanliga sägningen. Det är vid kaffemaskinen som alla kreativa idéer uppstår. Jag vet inte, jag får dem i duschen.
Ja. Verkligen, det är inte vid kaffemaskinen. Men däremot så får det oss att faktiskt bry oss om det här företaget. Och det är väldigt lätt hänt att man inte gör det ju när man sitter hemma. Men jag tror att det är det flexibla. Många jobb, vi sitter lite var som helst. Vi jobbar mindre. Mindre.
Men det här kan ju också, det ställer ju krav på människor. Alltså det är ju inte alla som kommer att fixa det här, att jobba på det här viset. Så vilka ser du, de här människorna, de kommer få det svårt?
De oempatiska. De oempatiska ryker.
Ja, men det är ju liksom, typ bara trevligt.
Ja, det är trevligt. Och det har absolut funnits tidigare. Elon Musk har pratat länge om så här no asshole policy på hans SpaceX. Vilket är väldigt roligt att han pratar om det. Ja, men, så det är egentligen så här, osköna människor som inte kan använda emojis. De ryker. Kan du inte kommunicera, har ingen hög liksom, empatisk förmåga. Så det är många vd:er som bara kommer att rulla ut ifrån sina kontor här nu snart.
Ah, det ska bli spännande att se. Du, det där tycker jag blev en ganska bra avslutning. Men vi har berättat för dig att vi håller på att sätta ihop Sveriges längsta lista över corporate bullshit-floskler. Jag tycker att det är lite kul med såna här topplistor. Vi har ganska många på den, men vi skulle behöva ditt bidrag. Vad är din värsta floskel?
Min värsta corporate... Oh, herregud, jag jobbar med det. Jag har liksom exakt. En hel bibel fylld med dem.
Ja, men du får bara välja en.
En värdeskapande. Alltså värdeskapande, det är ju ett otroligt ord. Det är ju liksom ingen som någonsin har sagt värdeskapande har skapat något av värde.
Den här podden produceras av Talent. Inspelningen gjordes på Online Voices. Anna Kult var programledare och Viktor Joesjö stod för klippningen. Jingen producerades och framfördes av Martin Permer.